Det här är en podd från svenska YLE.
Corona, corona, det är som Astrid Lindgren och hennes syster när de ringde till varandra. Ska man alltid säga döden, döden, så kan man tala om något annat.
Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kia Svetihin, och den här gången sällskapar jag med Andrea Reuter och Elmer Bäck. Riktigt välkomna.
Tack.
Tack.
Och Elmer, du får gärna berätta vad du har tänkt prata om idag.
Ja, jag vill tala om CRISPR, om vad det är och vad det kommer att betyda för framtiden av mänskligheten.
Bra. Och Andrea, du sa redan att du är ute i skärgården och det passar bra med ditt ämne. Vad ska du prata om?
Jag ska prata om ekosexualitet, som är en politisk och sexuell rörelse där man älskar med jorden.
Okej, så det har du hållit på med på din semester?
Klappa mossa etc.
och samtidigt skriker något politiskt. Jag ska det där faktiskt prata om, alltså nu går kanske mitt ämne lite också in där i ditt, Andrea, för jag ska prata om mörkret, och det har du säkert upplevt om du är ute i skärgården. Alltså det som är motsatsen till ljuset. Man kan också prata om ett inre mörker som vi säkert alla har i vår kropp, men jag pratar om det där utanför. Och när passar det inte bättre att prata om mörkret än just nu när det är mörkt precis hela tiden? Vi blir allt mer och mer utsatta alltså för ljusföroreningar. De här klassas som verkligt stora miljöproblem, och det är inte alls bra för den biologiska mångfaldens skull, men det är faktiskt inte alls bra för människan heller att utsätta sig själv för mycket ljus. Alltså ni ska gå ut i novembermörkret och bara embrace it, liksom. Omfamna mörkret. Men hej, de här roliga ämnena startar sällskapet, och Elmer, du får gärna börja.
Alltså det här är ett ämne som jag har cirkulerat runt ganska länge. Det är så att säga att jag håller på att filma en tv-serie som heter Jälkeläiset, eller Next of Kin på engelska, för Elisa Vihde via Play, som kommer att komma ut om ett år. Och det tangerar då det här ämnet, och därför har jag liksom kommit närmare och närmare det. Så nu tänkte jag ta tag i det. Och det är alltså frågan om CRISPR. Det är en förkortning, jag kan nu säga vad det är en förkortning av. Man blir mycket fiffigare av det, men då är det sagt. Alltså det är Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Nä, där är det.
Va, där alltså, det. Förlåt, jag började skriva upp det, men liksom, you lost me at
ja,
Clustered.
At Clustered, ja. No, men jag tänkte bara att det är sagt så det är sagt. Jag kan förklara bättre vad det handlar om. Alltså jag kan säga, i början så är det intressant att Andrea, du hade ju som ämne här för någon tid sedan det här Neuralink.
Just
liksom det här Elon Musk. Ja, man tänker att det här kan bli nästa liksom steg mot ett nytt människosläkte. Och sanningen är att det här kan också bli det. Bara att på kemisk väg, inte på liksom då artificiell väg. Och det var det då handlar om. Alltså, de alltså Emmanuel Charpentier och Jennifer Doudna fick alltså Nobelpris i kemi för CRISPR i år. Och det som det då direkt handlar om, jag försöker nu snabbt förklara vad det handlar om, så kan vi gå in på vad det betyder. Okej. Det som är liksom en gensax egentligen. Man hittar det här, det handlar egentligen om det här när man producerar yoghurt. Och det var så att för att få yoghurt så måste, jag tänker alltid att det heter yoghurt. Heter det yoghurt i Sverige och yoghurt i Finland? Eller hur säger man? Yoghurt.
Alltså jag skulle säga yoghurt i Finland yoghurt, och yoghurt. Ja, och yoghurt i Sverige.
Ja, okej. Okay. Jag har alltid sagt yoghurt, men det låter alltid så rätt fel. Men okej, okay, vi säger
min mormor sa jonghurt. Hon trodde det fanns ett N där.
Jonghurt. Men vi säger jonghurt. Okej. Okay. Det handlar alltså om jonghurt. Okej? Okay? Yoghurt. Så det var så att så, för att få yoghurt då, så måste det gå igenom en sån här fermenteringsprocess. Okej? Okay? Och den är ganska känslig, så det kan hända att den går fel för att det kommer in någon sån här virus och förstör den. Och så här då. Och så liksom länge sedan så var det som var problemet, att många gånger gick det fel och då förlorar man all yoghurt och man förlorar massa pengar. Så att den här, en sån här dansk mejeri liksom firma som heter Danisco gjorde då att de liksom undersökte jättemycket att varför emellanåt fungerade det och emellanåt inte. Och då hittade de sådana bakterier som hade en sak, de hade ett enzym som heter Cas9, och med den kunde de alltså klippa i viruset som attackerade bakterien som då skulle ha förstört fermenteringen. De kunde klippa i det, ta ut en del av DNA, inkorporera det i sitt eget DNA och på det viset kände den igen viruset, så nästa gång det virusen kommer så kunde de slå bort det. Det här var nu de hände. Och så tänkte man att okej, ingen mera med det. Före de här Doudna och Charpentier fatta att de kan använda det här enzymet själv för att klippa i DNA och mer än det sätta in något annat. Så att vad de alltså hittade var egentligen en gensax, alltså som i princip som copy-paste. Alltså som i ett Word-dokument. Det här är vad de hittar. Och det är ganska simpelt att använda. Och det betyder att man kan gå in i var som helst i DNA, klippa bort något som man vill klippa bort och sätta in något annat. Och sen få
och det gäller att gå hela all vägen. DNA ja. Också i människa. Ja,
ja exakt. Okej. Okay. Och det här, om vi då börjar liksom gå igenom vad det här, vad det här kan innebära. Så det första gör det ju det att genmanipulationen som vi redan har gjort med liksom så där frukt och grönsaker så här kan bli mycket effektivare. Så man kan göra så att det har mer näring, man kan göra så att det motstår torka och sånt här. Okay? Sen om vi går vidare till typ insekter, så det vad de håller på med nu som är jätteintressant är att de försöker göra till exempel myggor som bär malaria. Att om man skulle kunna göra, ändra på lite deras då DNA så att de skulle vara immuna mot den parasiten som orsakar malaria. Och då skulle man kunna sen skicka ut dem och fortplanta sig. Och så skulle man liksom försöka få bort dem så de skulle ta över så att vi helt enkelt skulle bli kvitt malaria. Så det här är liksom en jättestor grej som skulle kunna hända, för malaria är ju ändå ett jättestort problem.
Ja, jag ser ju liksom att här finns oanade möjligheter för att göra gott, ja. Men också oanade möjligheter
absolut.
För att göra illa.
Det här är ju just det som händer och det här, dit kommer vi närmare och närmare. Okej, nästa steg som är jättespännande är med djur då. Alltså det vad vi troligen kan göra är att vi kan få tillbaks utdöda djurarter så länge vi hittar det DNA. Här tänker man ju direkt, och det är jätteroligt för det här säger de också när forskarna blir jättesura för alla säger Jurassic Park.
Ja, precis.
Men det är liksom det vad det är. De vill inte gå med på det. Men de har redan talat om att mammuten skulle man kunna få tillbaks. Har de redan talat, de har inte talat om dinosaurier. Jag vet inte om man har DNA. Då hittar man ju det i den där myggan i bärnstenen. Jag vet inte om det finns något sånt. Men alltså det är typ lite samma idé att man kan ha DNA av något djur som är jättenära. Med att om det är någon fågel som har försvunnit så man har något, så kan man lite tweaka den och så kan vi helt enkelt få tillbaks utdöda djurarter. Det här är ju en jättestor grej om man tänker att det nu håller på att dör ut massa. Så att det här skulle vi kunna alltså. Det här är ju en bra sak.
Hej, får jag fråga? Nu, ja? Då när liksom Jurassic Park kom typ 1992, kom filmen. Alltså, var man då är medveten om att det här kan om så många år vara alltså på riktigt?
Nej, det kan jag inte svara på. Jag vet inte om det är exakt så som det händer i Jurassic Park, hur exakt man skulle kunna göra det nu. Jag tror att det kanske inte är exakt samma. Då gjorde de väl då att de kombinerade med, var det en groda? Var det inte det som var grejen? Och sen var det problemet med den här grodan var då att den har, att grodan är, vad betyder att den har både kvinnlig och manlig sexualitet, vilket gjorde att den på något sätt kunde sen, först ville de ju inte att de skulle kunna föröka sig, det var ju problemet i Jurassic Park, men så började de kunna föröka sig själv och då var de där nästa, kunde de inte ha kontroll över, det var väl det som hände, för att de använde på något sätt grod-DNA.
Och sen blev de, men de blev ju också jättesmarta.
Ja, det är sant. Det var det också.
Men okej, det här var ett sidospår.
Ja, no, i alla fall. Men typ såna grejer är liksom möjliga då. Och sen kommer vi då till människor. Och om man då börjar med det positiva så är ju liksom egentligen såna sjukdomar som vi vet, alltså det finns många sjukdomar som vi vet att det är fel på någon gen eller att det blir en genmutering. Och sånt skulle man troligen kunna hjälpa med det här. Då finns det till exempel demens, ALS, cancer, vissa former av cancer och sånt skulle vi kunna liksom direkt slå in det här på. Okej. Och det här är ju jättepositivt och det här troligen kommer att kunna göras. Liksom för att just sånt. Men sen kommer vi till det liksom, det som kanske inte är så roligt, och då kommer vi direkt till det att alltså egentligen design barn då. Provrörsbefruktning, vad du egentligen kan göra åt de barnen som du vill. Alltså det här vi har sett många filmer också, jag tror att den är Gattac handlar om det. Liksom, så egentligen sådär att du skulle vilja ha blåa ögon, mörkt hår, la 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 la. Alltså du skulle egentligen kunna beställa så här och så skulle vi kunna fixa det i de där i generna, liksom i en provrörsbefruktning då. Möjligt. Det här skulle vara möjligt i framtiden. Okej, det här är ju inte något de hoppas på, men som det här som livet går så har det här än gjorts. Alltså i Kina av en kinesisk forskare. Det kom ut nu, tror jag, ett år sedan, att det har fötts nu ett tvillingpar som alltså har blivit genmodifierade med CRISPR som embryon före de lags in då i livmodern på deras mamma. Och orsaken till att han gjorde det här var då att pappan till de här barnen är HIV-positiv. Och han hade sökt efter par var då ena, jag tror att det var just pappan som var HIV-positiv. Och så ändrade han på en gen i de här tvillingarna så att de är resistenta, immuna mot HIV-viruset. Så han har ändrat då på en gen hos dem, för det är väl då en gen som kan göra dem då resistenta mot HIV. Och nu är de här döttrarna är födda. De är alltså tvillingar och på en av dem så har den här genen då förändrats på alla platser, så hon är helt liksom då så att säga förändrad. Och den andra har liksom det ändras lite halvt om halvt. Problemet är ju det att ingen vet vad det här betyder för de där flickorna. Ingen vet. Därför att vi förstår inte DNA så mycket att vi ska förstå varför alla gener är som de är. Så han har ändrat nu på en gen. Men alltså de menar att det här kan hända att vet du, när de kommer till puberteten eller när de kommer, alltså att det är något som kan gå riktigt fel i framtiden. För vi har ingen aning om vad han har ändra på.
Alltså blev han inte ganska ja. Hatad då när den här nyheten
helt,
kom?
Enormt hatad. Därför att det här var ju en helt no-go. Alltså i forskarvärlden, helt no-go. Han fick faktiskt fängelsestraff. Så han sitter nu 3 år i Kina i fängelse. Och nu kom det just ut när jag igår läste mer om det här. Så det finns en tredje bebis som nu är född. Så det finns redan 3. Okej. Okay. Så det här håller redan på händer. Och det här, problemet är då det här att om man gör de här förändringarna i spermier eller äggceller så betyder ju det att det går vidare. Så att då ändrar vi på hela människosläkte alltså. Så att det går liksom inte att ta tillbaks. Det här är det problemet också när man ändrar med de här djuren eller myggorna. Att man blir rädd för att om vi så att säga, när vi går in och ändrar, det går liksom inte så lätt att ändra tillbaks. Sen har vi ändrat det och sen deras barn och deras barn och deras barn, okej, är förändrade. Och det som jag tänkte när jag tänkte på det här är det att, för jag har också undrat, varför tittar vi på...
Får jag fråga en sak ännu? Innan du berättar vad du tänkte. Som jag har förstått är det också att det är en väldigt, några citat, enkel teknik och att man kan köpa typ ett CRISPR-set för några tusen på nätet och sen börja hålla på med den själv. Det är också det att vem som helst som vet lite kan göra det. Att det är det som är, det är också så jätteskrämmande. Eller har jag fått fel för
det? Nej, det där är helt sant. Och det finns den här Unnatural Selection på Netflix, en dokumentärserie om det här som är spännande. Och där finns just det här. Det finns en kille som alltså har blandat sådana här, vad heter de här fireflies? Alltså eldflugor. Mm. Eldflugors DNA in i spermierna på sin hund. Och den har fött barn och de liksom glöder i natten.
Men sluta.
Alltså, och sen, det här kan man göra. Och sen är det en annan som har börjat, han liksom har väl börjat injicera i sig själv. Men jag förstår inte riktigt hur det funkar, men på något sätt så att hans muskelmassa växer. Och det här är ju det som betyder att i framtiden, så när jag tänkte just på det här, att varför är det allt Marvel, varför tittar vi bara på sådana här superhjältefilmer och sådana här, varför är det bara det enda som finns? Därför att snart så är det så vi kan göra, alltså vi kan förbättra, vi kan se bättre, vi kan vara smartare, vi kan vara starkare, alltså vi kan liksom piffa upp. Och det här blir ju igen lite det här som det här Neuralink, alltså det kommer att komma nästa människosläkte som då helt enkelt, alltså kan vara intelligentare, kan vara, alltså vi kan ändra på de här sakerna. Och det här kommer att... Som vi talade också med det här Neuralink, eller det här, att det som kan göras kommer att göras. Det här har redan gjorts. Alltså de försöker ju tänka så här, vi får inte göra röda linjen, att man får inte gå in och göra på de här, i alla fall på de här fortplantnings, liksom. Mm. Liksom spermier och ägg, eller får man inte göra det här. Men som vi vet så kommer det ju att göras. Jag menar, det är ju obehagligt vad man kan tänka sig. Man kan ju skapa, alltså jag menar, krigare som inte har någon empati, eller inte har någon, eller inte känner någon smärta. Alltså... Man kan ju i princip göra vad som helst, liksom.
Ja, är det så här, jag är så dålig på sån här, så jag måste fråga nu. Nu frågar jag bara. Alltså, om jag till exempel vill att mitt barn ska vara väldigt empatiskt och intelligent, är det så här jag kan göra också?
No, jag tror det, men sen är det här nu frågan om, nu, jag vet inte heller så mycket så jag kan säga exakt svar på det. Jag tror att problemet är att vi måste veta var de där generna är. Vet du, att det är det att jag vet inte om är det finns, jag tror att det är svårt att veta en gen för intelligens. Och så där. Men jag tror att i framtiden, så länge man hittar var de där grejerna finns, så kan man alltså säga att börja tweaka de här juttorna. Jag tror att, så att ögonfärg och sånt är lättare, därför man vet var det liksom sitter. Mm. Men jag tror att intelligens är jäkligt komplicerad grej, så jag tror att det är inte bara med att tweaka en liksom, cell på något sätt eller något sånt.
Alltså jag lockade den här superhjältetekniken, jag skulle vilja så man får så här bättre mörkerseende, Man kan se infrarött.
Ja, jag börjar tänka på det där direkt, men nu är jag liksom ute, för att jag är inte så insatt, så jag vet inte vad som är möjligt och vad som inte är möjligt, men jag tänkte just det här, att kan man börja göra så att man skulle kombinera just så man skulle ha liksom örnens syn och liksom sätta in lite örns eller och lite vet du, leopardens fart och man kan börja liksom tweaka oss. Men det som just är så spännande, det som du var inne, Andrea, på är att alltså, och det var det de här chockade själva, alltså när Charpentier och den här Doudna, jag lyssnade just på en intervju med den Jennifer Doudna, är att det är så jäkla lätt och bra system. Alltså de var helt överrumplade över just hur simpelt och bra det fungerar. Alltså i princip, och då menar de, alltså, eller jag vet inte om hon sa det, men någon sa det i alla fall, att det här är ju stunden när vi då, så att säga, på det viset kan ta Guds plats, eftersom nu kan vi börja göra alltså det liv vi vill ha. Det har vi aldrig kunnat göra tidigare. Vi kan bestämma.
Mm.
Alltså det som egentligen tidigare så har vi ju inte haft någon makt över det. Så det här är ju helt extremt revolutionerande nog.
Och galet. Liksom. Alltså man blir nog i livrädd.
Eller absolut.
Jag vet inte. Blir ni?
No, jag blir ju rädd just därför, jag tänker just det, att man skulle hoppas att man kan göra allt bra, men man vet ju hur det går. Att de som liksom är, tycker jag liksom sådär, vill gott och så här, så jag tror att de också tycker att det är ganska oetiskt att hålla på med det här liksom på människor och så här, så att de som kommer att göra det är säkert de som inte har något hemskt liksom etiska idéer om vad det är de vill så att säga fixa.
Ja, det är, jag vet inte, jag känner en enorm skräckblandad förtjusning, för det är ju ändå coolt och spännande, och man börjar genast tänka att vad skulle jag liksom vilja göra, samtidigt är det på något sätt djupt oetiskt, men framförallt just det att det är ett så enkelt verktyg och kan hamna i vem som helst händer, och då kan det bli alltså verkligen shitstorm.
Ett barn med mörkerfobi läskar sagt att när någon pratar så blir det ljusare. Ensamhet kan ju upplevas jättetydligt när man inte ser något, och behovet av närhet och samhörighet blir då starkare om någon pratar. Men alltså att vara rädd för mörker är medfött för oss människor. Det är liksom, vi har också en begränsad nattsyn. Att vara rädd för mörker heter nyktofobi. Det här var för mig ett helt nytt ord.
Men det fobi för att vara nykter.
Ja, det låter som nykterfobi. Men nej, mörker rädsla. Men det här med att vi är så rädda för mörker har alltså lett till att mörkret idag närmast är utrotningshotat. Så jag tänker prata om vårt förhållande till mörkret och tänker börja med att fråga er, vad har ni för förhållande till mörkret?
Jag kommer bara på direkt en sån här grej som jag bara nu när du säger det som var jätteintressant, att just det också det att man är lättare gör liksom det är lättare att göra olagliga saker och ljuga i mörker, hörde jag just, alltså de hade en grej var det var några elever som, jag kommer inte ihåg nu. Nåja, men det var i alla fall sådär att om det var ljusare i rummet så medgav de att de har liksom fuskat, men om det var mörkare i rummet så medgav de inte att de hade fuskat. Och det här var liksom något sådant som de liksom genomgående visade. Det var någon sån här undersökning att direkt när det blir mörkt så kan vi liksom göra lite fuffens. Mm. Men om det är helt ljus så blir det inte. Vår hjärna reagerar så.
Okej, okay. Men tycker du, Elmar, om mörkret? Så trivs du i mörker eller är du rädd?
Jag tycker inte egentligen att jag har något problem med mörker. Alltså jag tänker, om man är på landet ensam och det är massa ljud och det är bäcksmörkt, alltså då kan jag ha problem med mörker. Men sådär, normalt så tycker jag inte att jag är rädd för mörker. Men jag har inte heller något sätt att jag älskar mörker. Mm. Jag har väl en ganska sådär normal, eller vad det skulle vara, inställning till mörker.
Andrea, hur är det med dig?
Alltså från barndomen, jag har varit ganska rädd för mörker. Jag tror att det beror mycket på att på landet hade vi en utevässa som låg inne i ett litet skogsparti, och så var det en stig som gick dit. Och så var man alltid tvungen att gå dit ensam och sitta där. Och sen när man gick tillbaka till huset så då kunde jag aldrig låta bli att springa sista vägen upp för trappan. För då kom liksom mörkret i fatten, man måste stålsätta sig. Men nu tycker jag att min relation till mörker är mycket bättre, för att jag har liksom öva på den, och ute på landet är det ju sådär, vad ska liksom hända? Då tycker jag mörker egentligen skulle vara värre i en stad, liksom en mörk park, en mörk gränd, men det finns ju inga mörka ställen i städer nu. Men det finns någonting med liksom vintermörkret som jag verkligen embracerar, och jag har många vänner som lider otroligt mycket att det är så mörkt. Men jag har liksom aldrig känt det. Jag har aldrig blivit deprimerad. Jag tycker att det är ganska skönt att det är någon slags... Det är lite såhär Moomin-troll att man vill gå liksom i det på ett sätt. Och jag tycker det är skönt. Jag tycker det är en del av årstidens växlingar. Jag tycker liksom den där långkohimmeln är värre än mörka.
Jag upplever nog alltid i april att okej, nu har jag varit deprimerad igen när solen börjar komma upp igen. Jag upplever nog, jag tror nog att det gör mig deprimerad den här långa vintern.
Det är ju faktiskt så att vi befinner oss i mitten av november och det blir ju bara mörkare. Men jag kan ge er ett hopp. Om ungefär en månad, den 21 december, så då är det vintersolstånd och det betyder att då blir det ljusare. Men fram till det här kommer det bli mörkare hela tiden och den 21 december kommer det i Helsingfors att endast vara ljust 5 timmar och 47 minuter den dagen. Alltså solen går upp 9:30 och sen går den ner lite över 3, så man ska nu passa på kanske då om man vill ha dagsljus att vara vaken just då. Jag läste en bok, helt ny bok skriven av Johan Eklöf. Han är biolog och expert på fladdermöss. Och det där, den heter Mörkermanifeste om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm. För det är liksom det som är problemet, som du Andrea också sa. Det finns ju inga mörker kvar i städerna mer. Man sitter så här satellitbilder tagna på natten, så den visar, vet ni, man ser ju så där. Eller om ni har flyg, det har ni säkert någon gång gjort, inte nu kanske, men det där, det visar liksom upplysta städer och så är det så här sammanknutna nätverk av upplysta vägar. Och det där, utvecklingen har ju gått från gaslyktor till glödlampor och till de här billiga LED-lamporna. Och det betyder att det artificiella ljuset har tagit in sig i snart varje mörkt hörn. Och det här är inte bra varken för liksom mångfalden men inte heller för oss människor. Johan Eklöf berättar att sköldpaddor följer ljuset. Och nykläckta så kravlar de mot gatlyktor och reklamskyltar istället för mot havet. Och i New York har man iakttagit bland annat hur en miljon fåglar får ett jättekonstigt beteende. Alltid när den här Tribute in Light tänds, alltså där tvillingtornen stod, så här årlig ljusinstallation. Och sen ni vet så här upplysta träd som har blivit jättevanliga, och då måste jag säga att det har man ju också ute på landet, alltså i skärgården. Så här man kan, jag tänker här på ett sånt, vi har ett sånt träd som mamma sätter varje år sådana belysning redan i november för att det ska vara lite mysigare. Men nu ska jag be henne ta bort det, för det är faktiskt så att de här upplysta träden, de gör att de här stackars träden, de behåller sina blad längre än de borde. För att så de går på det här med artificiellt ljus, de tror att de får ännu vara kvar på grenarna. Och då blir de alltså, träden blir mycket mer känsliga för frost. Nå jo, och sen den här biologiska klockan, alltså som kalibrerar dygnets ljus och mörka timmar, så den är inte anpassad för sådant här konstgjort ljus som vi har. Så jag måste säga att, kommer ni ihåg för några år sedan när de här lamporna kom, man skulle ha sådana, vad heter det nu, för jag hade aldrig en sån. Alltså på morgonen skulle man tända massor med lampor.
Att man skulle, det är såhär ljuslampor, ljusterapi.
Ja. Använder ni sånt?
Nej.
Nej, jag har aldrig gjort det.
Nej, jag har aldrig heller använt det. Och det där, jag har nog alltid tyckt att sådär, nu ska jag tända lampor på morgonen. Men efter att jag läste den här boken så nu har jag tänkt att så omfamna mörkret. Och jag tänker också så här att, vad fan, vi bor i Finland. Alltså kanske vi skulle måste bara vända det och göra något gott av det. Samma som att man måste vara glad att det snöar, då kan man få ut och skida. Usch vad jag låter prutthurtig, men ni vet vad jag tänker.
Alltså, och det enda sättet att överleva är ju att göra så, att ha en bra jacka, ha bra utrustning, göra vintersporter, vara ute och gå då när det är ljust. Man kan inte sitta hemma och liksom tycka synd om sig själv och bli blekare och blekare. Man måste embracea årstiden, det är det enda sättet att bo i det här landet alltså.
Och det är faktiskt ju så här att det finns alltså människor som inte har sett Vintergatan. I den här boken så står det att man på vissa ställen har man inte sett Vintergatan i städerna sedan 90-talet. Och det att man växer upp och lever ett helt liv inne i stan utan att förstå vad en kärnhimmel innebär, så kan man ju ändå säga att man kulturellt så börjar man ju sakna en ganska viktig pusselbit i historien.
Och man blir ju så otroligt berörd. Nu var jag då ute hos en kompis på hans lande på veckoslutet. Och alltså, kärnhimlen var helt otrolig en av nätterna. Och det är ju bara något man inte ser i stan. Och det jag tycker är så jätteviktigt.
Man funderar alltså om mörkret borde artskyddas. Det är redan på gång en sån här amerikansk organisation som har börjat certifiera parker och kommuner och städer där man tänker på belysning supermycket. Och det där, Mön är Nordens första internationella mörkerpark. Mön ligger, det är en av Danmarks många öar. Har någon av er besökt Mön?
Nej.
Nej.
Nej, no, vi behöver ju inte fara till några mörkerparker när vi kan få ut bara till kärren. Men den här, det där området är utsett i en sån här dark sky community. Det betyder alltså att man värnar om natten och det är jättestrikt med hur man har en sån här belysningsplan som man reglerar. Och då får man ut turister dit och så ser man så här, titta, det här är mörkret. Och så tittar man ut över havet och pimlet, så det låter ju helt galet.
Alltså nu är ju världen upp och ner när man kör turistmål för att se mörker.
Men om ni kommer ihåg de här tysta rummen som kom också, så då när jag hörde om det första gången var det så att, va, behöver man sånt? Men att man behöver nog. Om man bor i stan och det är mycket buller och man aldrig får tystnad, så nu är det samma sak med mörkret. Men jag skulle fråga er att vad skulle ni släcka ner i stan om ni liksom skulle måste Kia säger att släck ner någon, nu ska vi spara, liksom, vi ska värna mörkret, vad skulle ni släcka ner?
Gud, så svårt, för jag tycker till exempel att julbelysningen i Helsingfors är anmärkningsvärt smakfull och jättefin. Det är ju inte som någon så här, till exempel i någon New York, det enda stället jag har varit kring jultiden i USA, men det var ju otroligt dålig smak på all julbelysning, men att i Helsingfors tycker jag det är väldigt, väldigt fin julbelysning om man tänker där kring Centralgatan och Järnvägstorget och hela Högbergsgatan och allt. Det är jättefint och de här olika skulpturerna på Esplanaden och så det är ju väl då reklam som man skulle släcka ner, för man vill ju inte släcka ner gatlampor, för det går ju inte, att det blir farligt.
Ja, det är det.
Jag tänker på, ja, jag kanske, Elmer, vad skulle du släcka ner?
Nej, men jag är inne på samma sak, att mycket av det ljuset vi har ju en funktion. Så det är ju på det viset hemskt svårt att börja släcka ner. Jag menar, därför tycker jag också att den frågan blir så svår. Nå, då håller jag med. Stora reklamskyltar är helt för att man får släcka ner. Men jag menar, annars blir det svårt. Inte kan man ju börja stänga ner just att man ska släcka alla parker och alla grejer. Liksom, det går ju inte heller. Så att,
Men sen å andra sidan, jag tänker så här, alla byggnader med estetisk belysning förutom under november månad, då får man ha på det för det är så mörkt. Men så att annars ska man släcka ner det. Och när jag googlade liksom, när jag läste på för det här ämnet, så kom jag in på den där Lux-festivalen som är väl i januari kanske, Helsingfors, januari, februari. Men jag, och då blev jag direkt så där, nä, den skulle jag nog kunna sluta med. Men alltså, det är ju också ganska fräckt, för det är ju konst och kultur.
Och jag tyckte att den var väldigt, väldigt fin när jag gick den förra året. Så att...
Ja, det är inte lätt. Och jag kanske inte ska vara en sån party pooper. Om vi då går vidare och så funderar vi istället på mörkerterapi. Vi kanske också får nu snart hjälp av Andreas skogsterapi. För att då kan man liksom sitta ute i mörker på en stubbe och må bra. Men det är alltså att vi är så omringade av ljus och ljuskällor. Så gör ju att vi är jättemycket uppe i varv. Och den här Johan Eklöf, alltså författaren till boken Mörkermanifestet, han säger att han jätteofta gör så att han kommer hem och så släcker han all belysning i huset och så sätter han sig i en fåtölj och så sitter han bara helt stilla och liksom är tyst. Och han sa att då varvar han ner, att det här blir en visuell tystnad. Och det här skulle säkert vara bra för mig, jag är alltså ganska, jag har ganska hög energi. Så jag tror att mörkret skulle göra att jag skulle lugna mig.
Jag blir så här spontant väldigt sugen på att göra det där.
Jag vet när man läser den här boken, så jag blir också så där, wow, embrace the darkness.
För jag tänker att det handlar någonting om också att embrace the darkness within. Alltså, det är ju det, man mediterar ju med ögonen slutna för att kunna se inåt. Och det finns någon koppling där i att om det är mörkt runt, så kan man se in i mörkret. Och då menar jag inte så enkelt som att sina skuggsidor och sina mörka sidor, utan mer att det är ju mörkt både inåt och utåt, även om det finns kärnor kanske på båda ställena.
Ja, det där att både liksom i Hongkong och i Singapore, som räknas som jordens ljusaste städer, så, eller där finns mest ljusföroreningar, så där finns det typ inte ett enda gathörn där man liksom skulle ha tillräckligt mycket mörker för att frammana ögats naturliga nattsyn. Så det här betyder att till exempel en Hongkongbo som sover under en natthimmel som är 1200 gånger ljusare än en opåverkad himmel inte har kunnat utveckla sitt mörkerseende. Så den här Johan Eklöf, han säger till exempel att han aldrig nu för tiden mera går med pannlampa när han är ute i liksom mörkret, utan han försöker träna sitt mörkerseende. Och jag tänkte att nu jag ska ut i kärren nu till helgen, att jag tänker träna mitt mörkerseende, att nu får jag gå på tuppen utan lampa, men det är ju också äckligt.
Hej, jag har en rolig anekdot på tal om mörkerseende som jag inte visste. Visste ni för ja, har ni hört den där?
Ja,
men förlåt, okay. Jag vill inte förstöra den här anekdotiska. Nej, bara, jo, jag har hört den där.
Ja, det är kul. Alltså varför piraterna har liksom den där ögonlappen på. Och det är då det att när de anfaller ett annat skepp och så går de ner under däck och slåss, så kan de kasta den här ögonlappen på andra ögon. Då har de direkt mörkerseende.
Ah.
För att de har mörkerseende hela tiden på ena öga och ljus på andra. Och då kan de ändra hela tiden. Och det har jag aldrig...
Plus att de ser coola ut.
Plus att de ser coola ut.
Det måste ha gått runt i populärkulturen det där, för jag hörde det också helt nyligen. Sen har jag också hört någon Park Cooper som sa det kanske inte riktigt stämmer, men jag tycker vi köper det.
Det är roligare om man tror. Varför skulle de annars ha det så mycket? Bara att om alla har någon sår i ögat.
Och man ska aldrig förstöra en bra historia med för mycket fact-checkande.
Eller med sanningen överlag här i fake news-tiden. Men det finns alltså också starkt på negativ påverkan för mycket artificiellt ljus. Ljuset så stör vår biologiska klocka och vi får sömnsvårigheter, depression och fetma. Så liksom allting hänger ju ihop. Och det där, jag måste fråga nu någon del av er, men att jag tänker kanske mest på dig, Andrea, som har bott i Stockholm i många år. Var du någonsin på Svartklubben i Stockholm?
Nej, jag var inte på Svartklubben i Stockholm, men däremot har jag varit på Det Dunkel restaurang i Berlin, som var fullkomligt då mörk. Man kom in i en bar, där beställde man då i menyn och så kom det en blind servitör och hämtade en. Och så gick man med händerna på hans axlar och kom in och så blev man ledd till sitt bord och så lärde han att man skulle, om man ville hälla upp mera vin, så hade man liksom fingret i glaset och sen när vinet kom upp till ens finger då var det lämplig mängd. Och om man ville ha något så sa man hans namn, då kom man dit. Och så åt man i totalt mörker. Det var en jätteintressant och speciell situation och också hur man använde sitt hörselsinne för att bygga någon slags bild av hur stor är restaurangen, var sitter det andra människor. Och också när jag insåg att ingen tittar ju på mig, så då började jag äta med händerna. Jag var där med en pojkvän, så det var lite så här klämmande. Och, alltså det var jättespännande upplevelse. Det kan jag verkligen rekommendera till alla. Jag tror att det finns i ganska många städer den upplevelsen.
Och om man säger alltså att till exempel då, på Svartklubben i Stockholm så går många människor som har ADHD, för de lugnar ner sig så mycket i liksom i sån här mörk, så här precis som du beskriver. Och också man skulle äta efter gafflarna och knivarna och man kunde äta med händerna. Och jag får lust att gå till en sån. Men när jag sen hade läst då hela den här mörka manifestet av Johan Eklöf så började jag fundera att det han fokuserar mest på i boken är ändå ljuset. Och han säger alltså själv att mörker, alltså problemet är det att mörker helt enkelt ses som en avsaknad av ljus. På samma sätt som man ser avsaknaden av ljud så får ofta definiera tystnad. Men det är ju spännande att man liksom utgår ifrån ljuset för att kunna beskriva mörkret. Jag hoppas att man liksom kunde ta till sig dels det som vi redan konstaterat, att eftersom vi har så mycket mörker i vårt land, bara omfamna den. Men sen tycker jag också att vi kunde börja bli bättre på mörkerturism. Alltså Kamos är ju det enda, alltså jag kan inte översätta Kamos till svenska. Jag tror att det bara finns på finska, alltså ett ständigt mörker.
Jag vet inte heller om det finns några ord.
Jag vet inte, alltså midnattssol heter det ju när det är ständigt ljust. Liksom.
Det här då, men andra sidan.
Det finns nog ett ord på svenska med.
Ja.
Midnattpunkt.
Midnattpunkt. Vi skulle ju kunna liksom.
Nollsol.
Men vi börjar liksom med mörkerturism mer än vi har gjort hittills. Nollsol. Mm.
Då ska jag alltså prata om ekosexualitet. Och jag har förstått att det är en ganska politisk rörelse, men den är väldigt eklektisk. Man kanske kan jämföra det med HBTQAI-plus-rörelsen, att det finns massor olika agendor, det finns olika sexualiteter. Man kämpar för rättigheter, man kämpar för att folk ska förstå det och prata om det på rätt sätt. Och på samma sätt i ekosexualitet finns det allt från radikal feminist, miljökämpar till folk som är mera sådär sexpositiva, polyamores, liksom den grupperingen, eller folk som helt enkelt är liksom miljömuppar. Så det, jag fick höra talas om det här kanske för 5 år sedan ungefär tidigast. Men sen väcktes det här om, i början av hösten ungefär så var jag ute i skogen med en kompis och det fanns otroligt fin mossa i den här skogen. Och så hamnade vi liksom på alla 4 med händerna i mossan och pannorna i mossan. Typ som man skulle be till Mekka, liksom den ställningen. Och var där i 15 minuter och alltså, jag kände en sån otrolig kontakt med jorden, alltså en någon slags andlig kontakt. Så berättade jag åt en av mina kompisar och sa, men du kanske är ekosexuell. Så började jag kolla upp vad det här är. Och jag tror då att jag kanske är det. Och det finns ett ekosexuellt manifest. Det finns på engelska, man kan googla upp det. Men jag har faktiskt översatt punkt 2 till svenska. Så jag tänkte att jag skulle ge ett litet smakprov. Vi älskar med naturen. Vi är akvafiler, terrafiler, pyrofiler och aerofiler. Vi kramar skamlöst träd, masserar jorden med våra fötter och talar erotiskt med växter. Vi är nakenbadare, soldyrkare och stjärnskådare. Vi smekar stenar, njuter av vattenfall och beundrar jordens kurvor ofta. Vi älskar med jorden genom våra sinnen. Vi firar vår J-punkt. Vi är väldigt smutsiga. Och det är på engelska, we are very dirty. Alltså, det finns en dubbel mening där.
J-punkt?
Nej, jag har översatt E-spot.
Okay.
För jag tänker, det är earth-spot, J-punkt, jord-punkt.
Okej.
Och då jämför man det ju med G-punkt. Ja.
Ja.
Och det är någonting som talar så direkt till mig i det här. Att jag har liksom börjat krama träd väldigt mycket de senaste åren. Det som verkligen gav mig skjuts in i det var att när jag var på Burning Man då förra hösten så var vi i Sequoia National Park där det finns de här stora redwood-träden. Mm. Och liksom krama dem. Men den finska skogen är ju helt fantastisk med den renade skogsluften. Jag vet att det har ju pratats om skogsbad här tidigare i sällskapet. Det är också väldigt populär grej i hur man kan liksom rena sina tankar och sina känslor genom att vara ute i skogen. Sen älskar jag att vinterbada och jag har alltid känt väldigt starkt att jag vill bada naken. Jag tycker att alls om att ha baddräkt på mig. Och sen nu när vi var ute i skogen då med mina kompisar så var vi på en örnö. Så att vi var ute och vandra och det fanns så mycket fantastiska grejer där. Det fanns bland annat så att granarna hade liksom vuxit, grenarna växte längs med marken och kom upp ur mossan. Så det blev en slags liksom granbarsmossmatta där. Hittade fantastiska rotvältor med stenar som var fast i dem. Och som såg ut som olika sorts troll. Och så hittade vi trumpetsvamp. Och jag satt mig på en stock som hade ett träd som hade fallit i en storm. Och satt gränsle över den stocken och tittade upp. Och så var det 6 havsörnar som flög precis ovanför mitt huvud. Och det fanns någonting, jag vet inte om jag ska kalla det sexuellt, men det fanns någonting otroligt sensuellt. Det finns någonting sensuellt i relationen till jorden och den kärlek och respekt man känner för det. Och jag är inte en politiskt aktiv person alls, utan det här handlar mer om min privata relation till jorden och liksom som en del av min sexualitet. Sen kan jag säga att jag tycker väldigt mycket om att idka älskog utomhus också. Det finns något i det här som talar till mig.
Men jag alltså, du har ju pratat tidigare André också om att stubba, du hade läst en bok av någon man som hade kommit på
det. Just det, var den här Marcus Storegård som hade bott ute i skogen i flera år och då brukar sätta sig på en. Om han blev upprörd eller kände att han hade någon tanke rodd som han behövde reda ut så satt han sig på en stubbe tills det kändes bra.
Men jag tänker bara
så att hämta den här kraften i naturen tror jag så otroligt starkt på. Men frågan är ju så här, vad är kopplingen då till sexualitet? Ja. För det är ju inte som att jag...
Det var exakt det jag skulle fråga. Måste man sexualisera allting?
Sensualisera. Kanske det är ekosensuell snarare än sexuell i mitt fall. Men det är bara det när det finns det här färdiga begreppet och den här movementen. Mm. Som heter ekosexualitet, så var det som jag liksom grabbat tag i. Men jag tycker det är spännande och jag skulle vilja veta om ni har en sån här sensuell relation till jorden.
Alltså jag har ju märkt med den här skogen då, jag bodde ju länge i Berlin och där finns just utanför ganska mycket skog. Nej, det finns det ju här också nog. Men det här, och då märkte jag en gång så jag tog cykeln och så åkte jag ut och så satt jag där i skogen. Och det var nog, alltså, ja, det är just lugnande. Det var alltså jätteskönt att bara sitta där typ 1,5 timme i skogen liksom. Och det var skönt att man kunde komma från stan ganska snabbt in och ändå, då kunde man vara för sig själv. Där gick ju folk, men man kunde liksom hitta en plats att sitta för sig själv. Så på det viset så kom den liksom nog mycket när skogen. Och nu när jag är också småbarnsfar så nu går vi ju mycket liksom ute i naturen. Så att jag tycker faktiskt
och
att det kommer igen starkt nu.
Centralparken är ju helt otrolig. Du bor ju också där hela liksom. Man kommer direkt in i den. Hur mycket man än, alltså jag cyklar och gick så mycket under våren där. Och man hittar alltid nya ställen. Och man hittar också ställen där det verkligen inte är folk.
Jag skulle just säga att jag hörde där under den här coronan, har jag inte gått på gym utan jag har länkat varje dag. Och nu märker att jag mår som bäst när jag får fara till Centralparken, alltså i Helsingfors. För då är man alltså inne, det är någonting med de där trädena, alltså den omfamnar en. Det omfamnar en, men jag har nog ändå liksom inga, jag har ingen sensuell känsla. Alltså jag lärde ju mig typ det här året att man kan krama träd och de ger liksom...
Alltså,
de ger någonting
känner
tillbaka.
Du något när du kramar dem? Eller?
Ja.
Jag känner väldigt starkt en koppling.
Fast en gång stod jag jättelänge och kramade ett träd och var så här, varför händer det ingenting? Men det var dött. Och då kanske det var eget fel. men för jag tänker också att samtycke då. Hur vet vi att de där träden eller att den där naturen går med på det här?
Alltså jag måste säga att jag brukar liksom kolla ut ett träd. Och så närmar jag mig det försiktigt och så klappar jag lite på det, pratar lite med det och sen kramar jag det. Så att det är inte som att jag bara hökar på någon stackars oskyldigt träd, utan först är jag där lite och spekar det och klappar på det. Alltså jag låter ju så galen nu, men jag står för allt det här. Jag står för allt. Sen ska jag faktiskt ge ett tips nu. Det här är ju väldigt Helsingforskoncentrerat. Jag vet att vi har lyssnat över hela landet och säkert många som har mycket närmare till naturen lyckans er. Men det finns en bok som heter Metrolla metsään som är varenda metrostation på linjen och så finns det en förklaring till hur man tar sig till olika ställen där man kan uppleva naturen, så man behöver inte ha bil heller för att göra det här.
Du låter lite galen, André, men inte det är som att jag tycker att det är hemskt det du håller på med. Alltså, det är ju...
Nej, men alltså, det är ju inte som att det skadar väl inte någon, tänker jag. Och det är väldigt bra om människor har en upplevelse av naturen som gör att de älskar och respekterar det mera och därför också anpassar sitt beteende för att vara mera miljövänligt. Det är väl alldeles
men det är intressant det där. Jag börjar också tänka bara på den där ordet sexualitet, för jag tänker ju att liksom... Det vad jag känner då när det kommer det lugnet är ju det är liksom på något sätt det där att jag är ett med naturen. Det är som jag, vi är samma och att det på något sätt är den där medkänslan. Alltså den känslan av att vi hör ihop som är den där känslan. Men jag tänker att för mig är sexualitet då jättestarkt att det är då jag som är en entitet tillsammans med ett annan entitet som går ihop. Därför för mig så ger inte den bilden lika starkt. Därför är jag mera på den sexualitet, för den sexualitet för mig betyder mera att det är just att man fattar en, att man hör hemma. Och den tycker jag är jättefin, och i alla fall för mig jättestor upplevelse. För att då känner man sig nära liksom allt liv, och inte så skilt. Men den där sexualitet får mig igen att tänka att det är jag som är sexuell då, och en annan då, nu då, ett
samtidigt
träd.
Samtidigt
liksom.
Det finns en stor njutning, alltså det finns så mycket olika sorters sex som är njutning och det kan vara mer eller mindre känslor och så vidare, men det är ju en speciell situation när man känner att man liksom sammansmälter med en annan person och när man ligger i sängen så vet man inte vems armar som är vems armar och sådär. Så att det finns ju den sexualitet som är en sammansmältning också tycker jag.
Men därför tror jag just att det blir en upplevelse om hur man uppfattar ordet sexualitet jättemycket.
Ja.
Liksom, och då,
Kanske vi döper om det till ekosensualitet. Varje vecka så ber jag er fundera på någonting i kulturväg som ni inte riktigt kan släppa. Elmer, vad har du tänkt den här veckan på?
Jag tittar lite liksom sådär rycka hemåt med det här och det här ta den här Vi mig sett filmen som då är regisserad av Veiko Öympu, där jag spelar med. Den hade premiär nu förra fredagen. Det är alltså en estnisk-finsk produktion, men den går på finska då, är filmad i finska Lappland. Så den tänkte jag rekommendera.
Vi pratade ju om den här The Last One som jag hade om den på engelska, men alltså den heter så på engelska. Veiko,
ja,
vi pratade den förra veckan för att Veiko Öympu blev intervjuad för Helsingin Sanomat. Han var ganska kritisk till finsk film. Mm. Vad säger du, Elmer? Eller Andrea, no. Gud, ni är båda filmexperter.
Jag har varken sett filmen eller läst artikeln, så jag ska inte säga något här.
No, jag tänker att han hör ganska kraftigt till en sån här auteur på något sätt, tradition. Alltså konstnärlig, han är också bildkonstnär före han liksom började göra film. Så jag tror att vad han kritiserar är ganska mycket den här mainstream-filmen. Jag läste det mera så, att han tycker att den här liksom generiska filmtraditionen är tråkig. Och att han anser väl att mycket av i Finland också görs så som det görs överallt i världen. Så jag läste det mest så. Liksom att det var inte direkt mot Finland så där i sig.
Och det här är ju alltså Estans Oscarsbidrag. Betyder det här att du kanske inte får du fara någonstans, men du kanske kan motta ett pris?
Nej, jag tror inte att jag kan motta ett pris, och inte tror jag att jag far någonstans heller. Men vi får hoppas för filmen skulle absolut att det skulle bli nominerad. Det skulle vara fantastiskt, men det får man ju se långt in i framtiden. Alltså, jag kommer inte ihåg när de gör.
Ja, för den är alltså utvald till, alltså ändå, det är det som Estland bidrar med.
Ja, men den är ju inte
om ni vill kan jag förklara allt. Jo, jag vet allt om det här.
Jättegärna förklara, för att alltså, Tove-filmen har inte ännu blivit alltså... Jag utgår ju från att den kommer bli vår nominering.
Full disclosure, vi spelar in det här i början av veckan. Onsdagen, alltså då igår när det här sänds, så kommer Finland att annonsera vilken film som ska representera Finland. Så vi vet inte varken bu eller bä om det här. Men alla länder, det är olika i de olika länderna. I vissa länder är det filminstituten som väljer. I andra är det något råd. I Finland är det ett råd som är ihopsatt av olika branschorganisationer och kreativa filmskapare som inte är jäviga. Alltså att de inte har gjort någon film det året. Och så är det de filmer som har haft premiär från 1 oktober till sista september. Men i år är det till sista oktober eftersom corona, så det blir lite förlängt. Och då väljer ett land en film att representera dem i en specifik kategori som är Best Foreign Language Picture. Så då är det ju hundratals filmer från hela världen. Och från det är det sen då nästa steg att bli shortlisted. Då är det 10 filmer som väljs och sen är det 5 filmer på slutet. Och det är en väldigt lång väg det här, därför för att de som i akademin som delar ut, alltså Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, alltså Oscar-akademin, är det 10 000 medlemmar. Men de olika kategorierna nomineras av de som själv gör det. Så till exempel skådespelare nominerar vem de tycker ska bli nominerad som skådis. Och sen när det är 5 nomineringar så väljer hela akademin vem som ska vinna. Och i fallet med det här med Best Foreign Language är det en grupp i akademin som är ungefär 300 personer som har sagt att jo, jag kan vara med i den där urvalskommittén för det här. Och då lovar de att se ett visst antal filmer och det är ganska mycket jobb. Och de väljer då vilka filmer av de här som har skickats in som ska representeras. Och sen när det är 5 nominerade så väljer hela akademin vem som ska vinna. Att gå från nominerad till att vinna är en enormt dyr och svår kampanj. Men att bli shortlistad är inte lika kanske vansinnigt, men det krävs ju att man har en amerikansk PR-byrå, att man har regissörens agent och liksom alla möjliga människor som lobbar för en. För det som man måste se till är ju att de människorna som är i urvalskommittén ser ens film överhuvudtaget. Och de kan ju inte se 200 filmer och säga att vilken tyckte jag var bäst. De hinner ju inte. De kommer inte att göra det. Så då måste de ju bli uppmärksamma på att den här finns från, till exempel i ditt fall Elmer, från Estland och den är jättebra. Se den. Och sen om de har sett den kan de nominera den. Det är så det fungerar.
Andrea, vad kan du inte släppa den här veckan i Kulturväg?
Det är en miniserie på HBO Nordic som heter Björnstad. Det är den andra svenska HBO Nordic Original Series efter Lukas Moodyssons Gösta. Det här är en 5-delad serie som bygger på en roman av Fredrik Backman, den här otroligt populära svenska författaren som också har skrivit En man som heter Ove till exempel. Och det som är, den handlar alltså om en NHL-stjärna som kommer tillbaka till sin, till sin födelsestad som heter då Björnstad, som är helt hockeygalen, den här lilla staden uppe i Norrland, för att han ska vara tränare för juniorlag i ishockey. Och så anklagas en av spelarna för att ha begått sexuella övergrepp på hans dotter. Och det är ett väldigt litet samhälle och han är ju den bästa spelaren i laget. Det som gör den här jättespeciell, jag är ointresserad av ishockey själv, är helt enkelt hur äkta och välspelat det är. Och det här beror på, enligt mig, regissören Peter Grönlund. Han är väldigt spännande regissör, han har gjort två långfilmer. Tjuvheda var den första. Och den handlar om alltså kriminella i Stockholm, men verkligen liksom den lägsta nivån. Alltså sådana som hotar varandra med kniv för att den ena skyller dem 30 euro liksom. Otroligt bra, mestadels amatörer, och han har själv jobbat i 10 år med samhällets utslagna, så han kan de här människorna och han kan regissera amatörer, och i det här fallet är det väldigt mycket ungdomar, det här hockeylaget och den här dottern och så, och de är ju by default inte riktigt liksom professionella skådespelare. Så det är otroligt bra. Sen är det helt fantastiska bilder. Det är väldigt så här exotifierat på något sätt, det här norrlandslandskapet med snö och allt. Och spännande och engagerande, och jag tycker också, jag älskar miniserier som har 5 delar. Jag tycker det är just lämpligt långt. Har någon av er sett det här?
Jag har inte sett det, men är inte Tobias Eliakus med?
Det skulle jag just komma till, att Tobias Eliakus spelar bad guy och han är väldigt bra. Och han som spelar huvudrollen Ulf Stenberg är jävligt het. Det också gör inte ont i ögonen.
Bra tips. Hörrni, jag ska också tipsa om någonting man kan se på, för The Crown säsong 4 är äntligen här. 10 delar ute på Netflix. Jag har nu sett där i början.
Det där sparar man på som en karamell, vet du.
Jag har liksom,
du har den sett allt eller?
Nej, jag skulle just säga det, att jag har inte sett alls allting, för jag tänker inte hetsa igenom den. Det här är min karamell varje, jag vet inte ens om jag vill se det liksom varje kväll, utan jag vill se kanske en del i veckan, så jag har det jättelänge framför mig. Och det som jag inte kan släppa när det gäller The Crown är alltså att vi är ju nu inne då på 80-talet i serien, och det där Lady Diana is back. Och det som är intressant just nu är att BBC den här veckan hade gått 25 år sedan en intervju som BBC gjorde. Och de ligger rätt risigt till, kan jag säga. För Martin Bashir, en BBC-reporter i programmet Panorama, så han frågade ut om kungafamiljen. Och då bekräftade de första gången i den här intervjun att det faktiskt var så att Camilla och Charles hade en affär. Och det lät alltså så här.
Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded.
Här medgav hon då att det var 3 stycken i förhållande, och det här var alltså kanske inte så roligt. Och det visade sig alltså att Charles Spencer, Dianas bror, han hade nu blivit, alltså de har blivit lurade helt enkelt att ställa upp på den här intervjun. Hon ställde ju inte upp på nästan någon intervju av prinsessan Diana. Men Martin Bashir kan man inte förhöra eller intervjua, för han har genomgått en hjärtoperation, och dessutom har han komplikationer, han har varit sjuk i covid. Men The Crown kan man titta på, där finns alldeles fantastisk Lady Diana också. Hörrni, Elmer och Andrea, tack att ni var med i sällskapet.
Tack.
Tack själv.
Tack. Har ni lyssnat någonting på hjärta? Tveka ej. Skriv till oss. Vi har en egen mail. sällskapet@yle.fi. Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Nästa vecka sällskapar jag med Ellen Strömberg och Biffen Ahonen. Vi hörs. Hej då!